Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg av Ingrid Carlberg. Del 2. Vad är en bragd? Kapitel 9. Mötet i hissen. Det är inte helt klarlagt hur allt egentligen började. Versionerna är lika många som berättarna. Men av allt att döma spelade en sirligt smidda hissen på Strandvägen 7A i Stockholm en central roll för det som sedan hände. Förmodligen var det just där som alla skilda tankespår kring Ungern flätade samman och blev till en enda självklar lösning under senvåren 1944. Förmodligen har den hissen sin del av äran, eller skulden, för att allas ögon plötsligt föll på Raoul Wallenberg. Inget av detta hade dock inträffat om inte Adolf Hitler tappat tålamodet med sin ungerska allianspartner, regenten Miklós Horthy, och kanske framför allt med hans premiärminister, Miklós Kalay. Irritationsmomenten var flera. Trots upprepade uppmaningar hade ungerske riksföreståndaren Horthy vägrat att ge efter för kraven på att också Ungerns 825 000 judar skulle deporteras inom ramen för den slutgiltiga lösningen. Horthy hade sina skäl. Ungerns stora judiska befolkning tillhörde Europas mest assimilerade. I den samhällselit där regenten själv rörde sig fanns det gott om judiska familjer. Många hade sedan länge slutat reflektera över sitt judiska ursprung, om de ens kände till det. De såg sig själva som ungrare, inget annat. Självklart fanns också en annan hållning representerad bland de ungerska judarna, men de ortodoxa som motsatte sig assimilering tillhörde oftast fattigare samhällsgrupper och befann sig därmed utanför den 76-årige riksföreståndaren Horthys sociala synfält. Efter första världskriget hade Ungern visserligen blivit det första landet i Europa som införde antisemitiska lagar. Precis som i Tyskland var det den stora judiska minoriteten som fick klä skott för det elände som drabbade ungrarna efter krigsförlusten. Redan på 20-talet begränsade landet tillträdet till universiteten för judar och andra diskrimineringslagar hade följt därpå. Men därifrån till Hitlers folkmord var steget ändå långt för amiral Horthy. Det var inte tal om att landets judar skulle stigmatiseras med tvånget att bära gul stjärna. Hur Ungern behandlade sina judar var en strikt nationell fråga och inget Tyskland hade med att göra. Det hade varit Horthys budskap till Hitler. Horthy var stolt över sin selektiva antisemitism, förklarade ungerske historikern Attila Pók. Man kan säga att Horthy hade en gammaldags ungersk aristokrats antisemitiska grundhållning. Han spelade kort med några av judarna i samhällseliten och kunde fördra de assimilerade, men hade svårare för fattigare judar som invandrat österifrån och som i hans tycke gick i konstiga kläder och hade konstiga vanor. Det förtryck som ändå pågick mot Ungerns judiska befolkning hade sina anmärkningsvärda antisemitiska rötter. Men där går också spåra inslag av medveten strategi för att hålla Hitler lugn. Om ungrarna levererade en inhemsk judediskriminering som föll Adolf Hitler i smaken, kunde tid vinnas och landets judar kanske räddas från ett ännu värre öde. Nu handlade Adolf Hitlers vrede inte bara om de ungerska judarna. Fyren retade sig också på den bristande ungerska stridsviljan. Ungern hade ställt sig på Tysklands sida i kriget i hopp om att återvinna all den mark landet förlorade i första världskriget. Det strategiska beslutet hade varit som ett val mellan pest och kolera för en ledare som Horthy. Han föraktade Hitler och nazismen, men han hatade de sovjetiska bolsjevikerna ännu mer. Ungrarna hade haft vissa framgångar i striderna, men efter förlusten av en armé på östfronten i början av 1943 sviktade engagemanget för kriget.